Det grova våldet inom kriminella miljöer blir allt påtagligare i Sverige. Brottslighet var en av de viktigaste frågorna inför valet 2022 och den nuvarande regeringen har presenterat flera åtgärder för att minska den organiserade brottsligheten. I såväl statistiken som i den mediala debatten är män överrepresenterade, både som gärningsmän och som offer för det dödliga skjutvåldet. Bara 7% av de intagna hos kriminalvården är kvinnor. Men samtidigt uppger myndigheten att de kvinnliga intagna blir allt fler. Deras våldskapital är högre än förut och fler har en kriminell identitet. Polismyndigheten skriver i en rapport att kvinnliga förövare ibland missas av polisen. Då bilden av kvinnor som offer gör att de inte misstänks för brott. Var finns kvinnorna i de grova kriminella miljöerna? Vilken roll har de och varför har vi inte sett dem förut? Välkommen till Folk och Försvar-podden som idag leds av mig, Lotta Lundmark. Jag jobbar som programansvarig på Folk och Försvar.
Du lyssnar på Folk och Försvar-podden. Folk och Försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
Dagens avsnitt handlar om organiserad brottslighet och närmare bestämt kvinnorna inom kriminella miljöer. Och med oss idag har vi tre personer som på olika sätt arbetar med den här målgruppen. Välkommen Anna Ekström som är med på länk från Göteborg.
Tack.
Och du jobbar på Polismyndigheten och har varit med och tagit fram den här rapporten som refererades till inledningen. Som ju undersöker kvinnors delaktighet i grova kriminella miljöer. Och du ska alldeles strax få prata mer om den, men vi ska också hälsa våra gäster i studion välkomna. Maria Andersson Fågel, forskare på kriminologiska institutionen på Stockholms universitet.
Tack.
Och vi har också med oss Ulf Stenberg som jobbar på Teater Fryshuset i Stockholm.
Tack.
Ulf, vill du berätta kort, hur har du kommit i kontakt med den här målgruppen?
Ja, vi som verksamhet har funnits i 15 år och det vi gör är att vi speglar olika typer av destruktiva utanförskap med framförallt ett ungt fokus. Det vi gör är egentligen att vi gör dokumentärt baserade teaterföreställningar som handlar om olika typer av destruktiva utanförskap. Vi har kommit i kontakt med den här målgruppen redan från starten kan man säga för 15 år sedan. Så att många av de individer som vi har kontakt med idag lärde vi känna redan då när de var tonåringar. Vi har gjort 13 produktioner genom åren och nu senast gjorde vi en föreställning som heter Fuck alla som handlar om livsstilskriminella kvinnor baserat på verkliga berättelser och verkliga personer.
I inledningen så hörde vi att kriminalvården upplever att flera av de kvinnor som de möter idag har en kriminell identitet och att de tar en mer aktiv roll i kriminella nätverk. Jag tänkte börja med att fråga dig Anna, hur väl överensstämmer den här bilden med vad ni ser inom polisen?
Just den korta bilden som du återger där, den stämmer till stor del överens med det vi har uppmärksammat i vårt arbete som vi har gjort de senaste åren. Frågan om kvinnors roller och aktiviteter i kriminella miljöer är inte ny. Den har ju funnits under många år naturligtvis. Men vi har utifrån ett perspektiv där vi ser att Sverige sticker ut när det gäller det dödliga våldet. Och där har vi sett ett behov av att undersöka just kvinnors roller. Och då har vi fått till oss och undersökt och sett att kvinnor är mer aktiva i olika kriminella miljöer idag. Och till större del också identifierar sig som kriminella. Det vill säga att det som du sa i början här Lotta, att de har en kriminell identitet. Precis som kriminalvården har lyft att det finns en annan medvetenhet om sin kriminella roll. Och den eventuella status som det kan komma med den också. Även det har vi sett i vårt arbete.
Skulle man säga att det är fler kvinnor som är delaktiga i de här kriminella nätverken idag? Eller är det att vi inte har sett dem tidigare?
Det är svårt att uppskatta, jag har inga siffror eller en omfattning på ett antal, om det ökat eller minskat. Som ni alla vet att där man letar, där hittar man så att säga, riktar man blicken åt olika håll så kommer man hitta olika saker. I den här delen så ser vi att kvinnor finns med i de kriminella miljöerna, de har och tar olika roller, de får olika roller. Vi har inte gjort den här typen av kartläggning tidigare så jag kan inte bedöma om det har ökat eller minskat.
Hur överensstämmer den här bilden med Ulf bland annat de kvinnor som du har mött?
Jo, jag tycker det stämmer väldigt bra överens med min uppfattning. Sen är ju då min personliga uppfattning som inte, ska vi säga, vetenskapligt belagd är att kvinnors roller och närvaro och antal har ökat de senaste åren. Men det är min personliga uppfattning av att ha kanaler i den världen. Liksom. Också att de har mer framträdande roller på ett annat sätt.
Hur ser de här miljöerna ut i de kriminella nätverken eller den organiserade brottsligheten? Finns det liksom interna hierarkier och vilken roll ser vi i så fall att kvinnorna har?
Jag skulle vilja säga någonting om det här med ökningen och antalet så först. För det är helt enkelt så att det vet inte vi. I Sverige finns det ju i princip ingen forskning om, alltså just när det gäller tjejers och kvinnors involvering i kriminella gäng. Däremot så ser vi ju när det gäller tjejers och kvinnors brottslighet överlag, inte specifikt kopplat till grov organiserad brottslighet, så kan man ju se över tid både i Sverige och liksom i anglosaxiska länder att gapet mellan könen har minskat över tid. Och det har man ju från flera håll då hävdat att det handlar om att kvinnors brottslighet har ökat. För att man kan se det liksom i offentlig statistik och sådär. Men snarare så handlar det förmodligen om att man har fått syn på kvinnors brottslighet på ett annat sätt. Det är brott som kvinnor, eller framförallt kanske tjejer, har begått tidigare som har hanterats inom sociala myndigheter och välfärdssystemet och socialtjänsten. Som nu i hög utsträckning hanteras inom rättsväsendet. Att det är liksom polisen som möter dem på ett annat sätt. Men den där liksom, glappets minskning handlar faktiskt också väldigt mycket om att männen brottslighet har minskat. Men samtidigt så finns det ju ganska få liksom, longitudinella studier av kvinnors brottslighet. Så jag håller med Anna här, vi vet helt enkelt inte tillräckligt mycket om det. Liksom. Men din fråga om miljöerna och så, det tror jag kanske att Anna är bättre lämpad att svara på, för jag tänker att polisen har en tydligare syn på det. Men om man tittar på den forskning som finns, och då är den nästan bara anglosaxisk, eftersom vi vet väldigt lite i en svensk kontext, och där måste man vara noga med, stämmer det här? Alltså är det här överförbart till Sverige och så? Men det är klart att det finns tydliga makthierarkier i gäng, i den typen av miljöer, och det kan vi väl vara rätt säkra på, det gäller även i Sverige, tydliga machokulturer och maskulinitetsnormer som är väldigt, väldigt destruktiva. Och en del av destruktiva maskulinitetsnormer är ju oftast en ganska tveksam kvinnosyn och en liksom tydlig sexualisering av tjejer och kvinnor på olika sätt. Och det här påverkar ju givetvis de livsvillkoren för de tjejer och kvinnor som är på något sätt involverade eller delaktiga i de här gängen. Så det blir ju också en utsatthet, förutom att det är en utsatthet att leva ett kriminellt liv, så finns det ju också någon slags dubbel utsatthet, för att tjejerna kan också vara utsatta i den gängmiljön där de lever.
Vad skulle du säga, Anna, vilken roll eller delaktighet har ni sett i den här rapporten att kvinnor och tjejer har?
Vi har sett att de har egentligen ett inflytande på alla nivåer. Alltså både utifrån ett ledningsperspektiv i ett fåtal fall, men också att de finns med i de underhierarkierna som hantlangare, utförare. Ungefär som killar och män finns. Precis som vi hörde här så håller jag helt med om att kvinnor har en utsatthet, och jag tror också att vi behöver hela tiden, och det gäller ju såklart även pojkarna, hålla i huvudet att även kvinnor kan vara både förövare och offer såklart. Och så är ju fallet även här, deras utsatthet kan se såklart annorlunda ut, inte minst på grund av den här mansdominerade världen. Men vi ser till exempel att tjejer i ung ålder är utförare, de gör precis som killar, mindre tjänster och blir en del, en insocialiseras inom kriminella miljöerna, både i tidig ålder eller kanske senare, men liksom på en lägre hierarkisk nivå. Men vi ser dem även i vissa fåtal delar när det gäller den organiserade brottsligheten också i toppen. Dels för att de i viss mån tar en aktiv roll där. Då kanske inte handlar just i de våldsdominerande delarna, men i den kriminella ekonomin. Och inte minst också så har vi sett exempel på att de tar över en kriminell verksamhet när deras manliga partner eventuellt blir föremål för rättsväsendets insatser. Så att kvinnors roller varierar precis som killar och mäns roller gör. Däremot så när det gäller just våldsutövningen så finns inte kvinnor med på samma sätt som killar. Det var också en av de första och snabbare slutsatserna vi drog av vår kartläggning när vi undersökte just det grova våldet. Det var det som var vår utgångspunkt. Att kvinnor håller inte i vapnet. Det är väldigt sällan de avfyrar ett vapen. Däremot så transporterar de vapen, gömmer vapen, kör bilar, hjälper till med logistik och annat.
Skulle man kunna säga då att kvinnor är mer möjliggörare och stöttar de kriminella strukturerna fast det är män som ofta står vid frontlinjen?
När det gäller våldet, ja, så är det absolut främst män som står för utförandet. Däremot så när det gäller, precis som du säger, de kriminella andra aktiviteterna när det gäller möjliggöra delen, men också de kriminella aktiviteterna som stöttar den organiserade brottsligheten men som inte just handlar om våldet. Där är kvinnor absolut delaktiga på olika nivåer.
Vad skulle du säga, Ulf, som har träffat flera av de här kvinnorna som antingen har varit kriminella eller är aktivt kriminella? Finns det någon specifik ålderskategori eller något annat gemensamt som du kan se?
Jag tänker de vi träffade framförallt för den här Fakalla, de var väl ungefär som pojkarna på det sättet att det är liksom i högstadiet som det börjar eskalera. Sen är det ju klart att vi vet att insocialiseringen i den kriminella miljön startar betydligt tidigare än så. Men när det börjar liksom ta fart och bli på något sätt mer allvar och mer grövre brottslighet så har det sett ut så. Sen var det ju också att det handlar lite grann om vilka man träffar och det är det som gör mig till den udda fågeln här eftersom att jag, till skillnad från de två andra lite mer kompetenta gästerna, jag kan ju slänga ur mig lite vad som helst eftersom att det är mina subjektiva upplevelser av att ha mött specifika individer liksom. Men vi träffar ju ganska våldsamma tjejer, alltså som har utfört ganska mycket våldsbrott. Inte bara, men även det du nämnde, Anna, den ekonomiska, träffade en tjej som var väldigt högt upp i en internationell kriminell struktur, men på grund av sin otroliga kompetens av ekonomi, kontakter och liksom organisering så var hon oumbärlig för dem liksom. Och det förstod hon också. Det var hennes starkaste vapen, att hon visste att de klarar sig inte utan hennes kompetens. Men sen när vi pratar om det här med utsatthet och skyddsnät och så där, så tycker jag, vi brukar ju prata om skyddsfaktorer, alltså sociala skyddsnät som alla barn har i liksom olika hög utsträckning. Men det är ju alltifrån vad man har för familjesituation till skola, till andra vuxna i ens närhet, till fritidsintressen och idrott och så vidare. Maria Morin som sa det till mig, jag tycker att det är väldigt bra formulerat, att flickor har ett mycket större skydd innan de blir kriminella på grund av sin könstillhörighet. Men när de väl blir kriminella så har de ett mycket, mycket mindre skydd på grund av sin könstillhörighet. Alltså att de i mycket, mycket större utsträckning blir utsatta. Det finns ju massa olika typer av våld och massa olika typer av utsatthet. Men jag minns att en av de tjejerna som vi träffade, den första, hon som egentligen tog in oss i den här världen och på något sätt presenterade oss för alla de andra vi skulle få träffa och gick i god för oss. Hon sa till oss att ni två medelålders män som skulle skriva den här föreställningen, ni måste veta om att alla de här flickorna, tjejerna och kvinnorna ni kommer att träffa har blivit utsatta för sexuella övergrepp eller våldtäkter. Det var hennes uppfattning och vi testade den tesen med alla de vi träffade, vilket var ett ganska stort antal. Vi sa att vi har hört det här påståendet, tror du att det är rimligt att de vi kommer att träffa det här har blivit utsatta för det? Och alla vi frågade den frågan sa 100% ja. Så att det är ju lika, fast ändå inte, tjejernas och killarnas situation. Det är, finns en annan dimension av utsatthet på något sätt. Och såklart det som ni pratar om, det här med machokultur och vad det skapar för miljö.
Ja, och jag kan bara instämma där, för det kan man ju se också, den liksom forskning som finns om man ska förklara tjejers och killars vägar in i kriminalitet eller i normbrytande beteende på något sätt, så finns det såklart en massa lika liksom riskfaktorer och skyddsfaktorer. De behöver inte skilja sig så himla mycket mellan könen. Men när det gäller tjejerna så är det just den där ofta överlappningen mellan offer och förövare, och att beteendeproblem och normbrytande och kriminalitet hos tjejerna är oftast väldigt liksom överlappande med en enorm utsatthet. Att man måste liksom ta det i beräkning att det också stammar därifrån på olika sätt. Och inte minst då utsatthet för sexuella övergrepp eller sexuellt våld av olika slag. Det gäller inte lika hög grad i Sverige, men om man tittar liksom på det amerikanska systemet och den amerikanska forskningen, så är ju det som gör att tjejer hamnar liksom inom så här juvenile justice-systemet, alltså rättssystemet för unga, är ju ofta en slags kriminalisering av tjejernas överlevnadsstrategier. Alltså, det finns ju en viss kategori brott som är brottsrubricerade i USA som bara är liksom olagliga för de som är minderåriga, som inte liksom, alltså rymma hemifrån till exempel, eftersom man hanterar mycket mer av ungdomars beteendeproblem inom rättsväsendet än inom välfärdssystemet jämfört med i Sverige. Så att det är mycket mycket av det som är tjejernas sätt att hantera en väldigt, väldigt utsatt situation, till exempel utsatthet för sexuella övergrepp, som då blir liksom sedda som kriminellt eller åtminstone som avvikande, normbrytande, problematiskt, fast grunden ofta handlar om en enorm utsatthet. Och det tror jag gäller i ännu högre grad för de tjejer som då också är involverade i gäng. Alltså man kan se, det är också inte svenska studier men internationella studier som har tittat på att de tjejer som är involverade på något sätt i gäng är liksom, har en ännu större erfarenhet av utsatthet än tjejer som inte är involverade i gäng. Så vi måste också ha med oss det. Samtidigt som jag tror, det som Anna också är inne på, att vi har ju varit väldigt dåliga från alla håll, från forskarhåll, från polisen, från alla myndighetshåll, att liksom se de här tjejerna och kvinnorna som kriminella, ser deras agerande som brottsligt. Så vi får ju inte heller fastna i den här föreställningen att det här är, de är bara utsatta offer. De är ju också aktiva kriminella, och det behöver man liksom, man behöver förstå båda de bitarna samtidigt.
Ja, men jag kan ju inte annat än instämma mycket av det som har sagt. Jag skulle också vilja säga att just det faktum att vi inte ser deras utsatthet eller riskerna som man löper genom att faktiskt delta i en organiserad brottslighet, men att kvinnor inte identifieras som aktiva eller ledare eller insatta individer i de kriminella miljöerna, det gör ju också att det är mycket svårare för dem att lämna en kriminell miljö. Så som det ser ut i Sverige idag så ser avhopparverksamhet ut på väldigt olika sätt, och här är ju ni andra, eller framförallt Ulf, tänker jag, Fryshuset experter, men det ser väldigt olika ut i olika delar av landet. Men om jag ska raljera och generalisera lite grann, eller ganska mycket, så är en avhopparverksamhet i huvudsak utformad för en man. Och om mannen kommer med barn så är det på sätt och vis bra, för då har mannen någonting att göra medan han så att säga lämnar den kriminella miljön, för det är fruktansvärt tufft att lämna en miljö som du har ingått i med den gemenskap som det också innebär. Däremot, om en kvinna lämnar så är det väldigt få avhopparverksamheter som riktar sig specifikt till kvinnor eller prioriterar dem, utan kvinnan möter oftast en person kanske inom sjukvården eller socialtjänsten eller barnavårdscentralen. Och när hon har kommit till den punkten att hon vill lämna kriminella miljön, så är det oftast med anledning av fara för sitt eget liv eller för barnens välmående. Men det innebär också att hon får styra sitt eget avhopp. Det vill säga att hon får själv ta de kontakterna, ta med sig barnen och agera på ett sådant sätt. Samtidigt som hon på samma sätt som en man kan vara oerhört utsatt, inte bara på grund av sitt kön men också på grund av allt hon vet och allt hon har tagit del av. Så att hon har ett stort så att säga skyddsbehov som då inte följer med hennes avhopp på samma sätt. Och inte heller de andra delarna som kommer med, och där erbjuder vi inte heller samma möjligheter genom att vi ofta reducerar kvinnor som offer och tar med oss deras syn på den normaliserade livsstilen som de kanske också har. De ser sig inte heller alltid som kriminella, och inte minst gör de inte det för att samhället inte identifierar dem som kriminella, utan oj då, hon hamnade i den här situationen, eller synen på kvinnan som ett offer enbart. Och där tror jag att det gör också att vi inte kan bedöma de riskerna som hon löper på samma sätt som vi gör med män.
Jag tycker det är en jätteviktig poäng, och det är liksom något av ett facit på hur vi ser på kvinnliga kriminella. Det upplever vi jättemycket generellt i Fryshusets arbete, inte bara inom teatern då, att det är väldigt, väldigt svårt för kvinnor att få hjälp, en adekvat hjälp att lämna en kriminell livsstil och en kriminell identitet, utan det är precis som du säger, de hamnar på olika skyddade boenden eller andra vårdande instanser som liksom inte är skapta för att hjälpa en person som behöver bli av med en kriminell identitet, ett kriminellt tänkande, och också att skyddsfaktorn är mer byggd utifrån våld i nära relationer eller annat liksom. Så att det där är jätteproblematiskt, det är supersvårt för kvinnor att hoppa av och jättesvårt att få en relevant hjälp med det. Men sen det här med att man så gärna vill se kvinnor som offer istället för förövare, det tycker jag är ett problem, för det är ett problem om inte annat i den eftervård man ska ge liksom, att man måste ju få hjälp med sitt kriminella tänkande och sina kriminella impulser och sådär, och sitt tankemönster och identitet såklart. Men jag tycker att det också är en sån otrolig skevhet från det andra hållet, alltså att skillnaden mellan hur man behandlar kriminella kvinnor och kriminella män blir stor för att båda drar åt fel håll på något sätt. Jag tycker att i kvinnornas fall så måste man våga se dem som förövare och aktörer. Men hos de manliga kriminella så måste man också våga se dem som offer. För att det tycker jag är otroligt problematiskt i alla fall i alla de 15 åren som jag har jobbat med det här och träffat de grövsta kriminella vi har i Sverige, allt ifrån liksom mördare till bankrånare och värdetransportrånare och seriemördare och krigsförbrytare, så har jag hittills aldrig stött på en enda kriminell person, man som kvinna, som inte i första ledet har varit ett offer innan de själva blivit förövare. Så att det är så här, när man också jobbar med avhopp, så är så otroligt stor del av att jobba med avhopp är ju att jobba med traumabearbetning. Alltså, de måste ju få bearbeta sina trauman som de själva har blivit utsatta för. Så att det där är jättekomplext, men jätteviktig poäng som jag läste in i vad Anna sa nu.
Vilka samhällsaktörer är det som möter både kriminella män och kvinnor? Eller vilka är det som ni tror behöver annars ta ett större ansvar eller göra andra åtgärder för att vi ska fånga upp och kunna både hjälpa men också då liksom bemöta kriminella?
Ja, men alltså det är väl, alla samhällsinstanser möter väl egentligen båda grupperna, men frågan är vilka grupper man ser, tänker jag. Det är väl det polisens rapport som Anna beskrev visar på, att man missar kvinnorna trots att de är där. Och det tror jag gäller liksom överlag, det tror jag socialtjänsten gör också, skolan, alltså alla som möter de här när de är unga men också upp i vuxen ålder. Och forskningen har ju missat dem länge också, det har ju varit huvudfokus när det gäller liksom studier om kriminalitet och i synnerhet om gäng har ju nästan bara handlat om killarna och männen. Så att jag tror att det första ledet är ju att vi faktiskt ser att de är där, och att det faktum att de är där, att det också betyder att de har någon form av involvering eller delaktighet. Sen behöver man ju titta närmare på hur den ser ut för att bättre kunna skräddarsy liksom insatser specifikt givet hur den delaktigheten ser ut och så. Men det är precis som både Anna och Ulf är inne på, att kvinnorna som vill hoppa av eller kvinnorna som på något sätt behöver, om man ska hitta dem för att hjälpa dem att lämna, så är det ju ofta verksamheter som inte kan det här med kriminalitet. Alltså de skyddade boenden, kvinnojourerna, utifrån att de liksom också ofta då är våldsutsatta i det här gänget, och eventuellt om det finns barn att de också är utsatt på något sätt, och socialtjänsten. Och dels har man inte riktigt den kompetensen, men dels så ser man inte det. Man ser dem som brottsoffer i våld i nära relationer, precis som du är inne på, i första hand. Och så missar man allt det de behöver stöd för som handlar om den kriminella livsstilen eller den kriminella involveringen. Så jag tror att det gäller överlag. Det är inte några specifika instanser utan alla behöver bli bättre på att se dem, helt enkelt.
Hur kan vi just bli bättre på att se det här? Anna, till exempel, utifrån den här rapporten och de åtgärdsförslag som ni inom polisen har tagit fram. Vad är det för typ av åtgärder som ni ser att ni kan göra?
Ja, men om vi ska börja och sopa framför egen dörr, så att säga, när det gäller polismyndigheten, så är det självklart polismyndigheten som är en av de samhällsinstanser som möter tjejer, kvinnor och flickor på ett sådant sätt och behöver ta av sig de rosa lagboksglasögonen och se kvinnors delaktighet. Vi behöver identifiera kvinnor, vi behöver förstå deras roller och vi behöver förstå också inte minst varför de ibland finns på de platser som de gör, och också då fundera över hur hamnade de där. Var det ett medvetet val och vad gör de i den här miljön? Inte avfärda dem som flickvänner eller lilla syster eller annat, utan också förstå hur de kom till den här platsen. Det är naturligtvis den första delen som polismyndigheten kan göra. Vi behöver också förstå hur kvinnor använder sina kontaktnät idag för att rekrytera till de kriminella miljöerna. Ett aktivt engagemang för att rekrytera, och då är det ju absolut en fråga också om att se vad är det som triggar kvinnor att ingå i de kriminella miljöerna. Det finns ju en rad olika kriminella miljöer. Allting är ju inte bara liksom ett gäng, eller det finns ju massor av olika sammansättningar. Här till exempel är ju Ulf expert på det också, så jag ska inte gå in i de olika delarna, men vi ser ju att de drar in andra kvinnor i de här miljöerna genom att locka dem och säga: det här är en bra business, det här kan man liksom bli en person i, och hur polisen bemöter det. Vi måste också förstå dem, så att säga. Det är också det här man kan använda begreppet gröna gummor, det vill säga att många kvinnor går under radarn och får därmed heller ingen prick i något register, eller de finns liksom inte med någonstans, vilket gör att de kan hyra bostäder, förråd, bilar, de kan vara transportörer, de kan spela en ofantlig stor roll i att utveckla, om ni vill använda det ordet när det gäller just kriminella miljö, men att utveckla den kriminella verksamheten. Även här behöver vi också, genom att faktiskt identifiera kvinnor på platser, ta ett steg in och se att de finns med och kan agera på det här sättet. Skolan naturligtvis, fritidsverksamheten. Här tror jag att kvinnor eller tjejer, precis som med killar, så går våldsanvändningen men också kriminaliteten lägre ner i åldrarna idag. Och inte minst använder de kriminella nätverken väldigt unga personer för att komma undan straff. Hur tjejer används i den här delen är precis som med killar, småkillar. Det vill säga kanske gå över med en vara eller någonting och för det får de en pizza eller någonting annat. Även kvinnor och flickor finns ju med i de delarna. Och på fritidsgårdar och andra delar där tjejer också finns med. Vi ser också att våldsanvändningen går ner i åldrarna. Det här är ju lättare så att säga för polisen nästan att agera. Men det är också så att polismyndigheten behöver bli ännu vassare på att göra orosanmälningar till socialtjänsten. Så att socialtjänsten faktiskt kan arbeta med det som polismyndigheten ser. Och även tvärtom. Så det finns ju, precis som jag varit inne på, en rad olika instanser. Vi kan inte rada upp alla här. Alla har ju sin roll att spela. Absolut. Och jag tror att genom bara att öka medvetandegraden, och tyvärr så är det ju så att ibland så behöver man liksom komma med nästan smaskiga exempel på att faktiskt illustrera kvinnors delaktighet. Men det är väldigt sällan de smaskiga exemplen som är det vanliga, utan vi måste ju se den rollen som kvinnor spelar, precis som män gör den vardagliga kriminaliteten också, för att förstå.
När vi pratar om män eller pojkar som blir kriminella så nämns det ofta machokulturer eller bristen på manliga förebilder eller liknande. Hur överensstämmer detta för kvinnor som väljer att bli kriminella?
Min uppfattning är väl att det ser ungefär likadant ut. Jag sitter inte på siffror och statistiken, utan de vi har träffat så har det varit i extremt hög grad frånvarande fäder. Frånvarande vuxna överhuvudtaget skulle jag vilja säga. Men jag tänker att kvinnor kan ju lika väl vara en del av en machokultur som män, även om männen tjänar mer på det.
Men jag kan säga, när jag har tittat på eller forskat om tjejer som blir tvångsomhändertagna och placerade på de särskilda ungdomshemmen, då har ju inte fokus specifikt varit på huruvida de är kriminella eller ingår i kriminella gäng, utan det är den gruppen tjejer som placeras där. Men de har ju såklart ofta stora problem och stora behov på olika sätt. Där är det ju också tydligt att det finns liksom också ofta någon slags, vad ska man kalla det för, internaliserad kvinnofrakt hos många av de tjejerna. De har ju brutit mot en massa femininitetsnormer, massa idéer om hur man ska vara som tjej, hur man ska bete sig som tjej, för att de har rymt hemifrån, testat droger, använt våld till exempel. Så att många av de tjejerna som jag har träffat när jag har gjort mina studier har ju beskrivit sig som att de föredrar att umgås med killar. De gillar inte andra tjejer, de tycker tjejer är jobbiga. Så att jag tänker att det finns också någon slags sökande till liksom, hos vissa, alltså det behöver inte gälla alla, men för vissa av de här tjejerna att man letar upp de här sammanhangen tillsammans med killar. Man känner att man funkar bättre där. Och sen kommer ju det såklart då med risker, för att det finns, de är ju utsatta för våld i de här sammanhangen också. Men jag tror att också att det finns en, vi har så begränsade idéer om hur tjejer får bete sig, så det krävs ganska lite för att de här tjejerna ska gå utanför de normerna. Och då verkar det som att det är lättare att hänga med killarna och vara som killarna, för att man känner lite mer igen sig i dem.
Vi har varit inne på att det blir allt yngre, både vad gäller tjejer och killar, som blir våldsutövare. Regeringen ser nu över straffmyndighetsåldern och straffrabatt för unga och så vidare. På vilket sätt ser ni att unga är en särskild målgrupp inom just brottsbekämpning, och vilka möjligheter och utmaningar medför det?
Jag tänker att det där är otroligt farlig väg att gå, och det sa vi också när man började prata om att plocka bort straffrabatter och annat, att det enda det kommer att göra är att det kommer att sjunka ännu mer ner i åldrarna. Och det har det bevisligen gjort. För att jag tror att det är en otroligt korkad väg att gå. Jag tänker också att alltså, när man pratar om att man på något sätt ska straffa bort den här otroligt grova brottsligheten som handlar om beställningsmord och annat. Jag tror för det första att det är väldigt svårt, och för andra kommer att slå otroligt snett. De flesta unga personer som blir föremål för SIS eller kriminalvård är ju inte den klicken som åker och gör beställningsmord, utan den stora majoriteten är ju vanliga unga personer som har råkat fucka ur och göra lite dumma grejer. Och där tror jag vi kan vara ganska överens om att forskningen säger att det är en dålig idé att låsa in unga människor längre. Och sen bara din rapport som du har gjort om SIS talar ju ett ganska tydligt språk om vad det är för typ av miljöer som man hamnar i. Och jag har i alla fall otroligt svårt att se att det skulle komma något positivt ur det. Utan jag tror, vi hade en replik i den här föreställningen Fuck Alla där hon säger att innan SIS ville jag vara kriminell, efter SIS var jag kriminell. Och jag tror att vi kommer göra oss själva en väldigt björntjänst om vi tror att vi kan straffa bort den här typen av problematik.
Maria, du har ju just gjort ett forskningsprojekt på tvångsplacering av unga och framförallt tjejer. Vad säger du om det här?
Ja, precis. Den här rapporten som nämndes, det var ju en kartläggning av förekomsten av sexuella övergrepp på de särskilda ungdomshemmen som ju visar att det är ganska vanligt förekommande. Och tjejerna är betydligt mer utsatta och att det är främst personalen som begår övergreppen. Jag håller med Ulf, jag tror inte att en sänkt straffmyndighetsålder kommer lösa någonting överhuvudtaget, utan risken är ju då att det bara pressar ner, att man vänder sig till ännu yngre barn för att undgå detta. Däremot så är det ju klart att arbetet med grov kriminalitet måste ju hitta sätt att liksom jobba specifikt med de unga, med de minderåriga, för att undvika att de rekryteras överhuvudtaget och att undvika att de går liksom en lång kriminell karriär till mötes. Men där tror jag ju inte att straffmyndighetsålderssänkning är lösningen, och heller kanske inte de straffande aspekterna, utan vi behöver ju hitta, och det här har ju tjatats om jättemycket, men jag tror fortfarande det är det, vi måste hitta sätt att förebygga det här. Och då handlar det inte i första hand om rättsväsendet, utan då handlar det om skolan och socialtjänsten och om barn- och ungdomspsykiatrin.
Anna, vad skulle du säga från polisen, vilka åtgärder eller verktyg behöver ni för att möta den här målgruppen?
Ja, men det finns ju många förslag som ligger på bordet, och jag ska inte gå in på dem för jag är vare sig expert på allihopa, eller det finns mycket för och emot i alla delar. Men att arbetet behöver riktas mot yngre, kanske inte specifikt utifrån rättsväsendets perspektiv, men ändå finnas delaktiga, och det behöver inte alltid handla om så att säga regelrätta insatser. Det görs fantastiskt arbete i Sveriges lokalpolisområden med närvaron av poliser som finns synliga, tillgängliga, trevliga, liksom individer som finns i närområdet. Bara där tror jag vi gör ett väldigt stort jobb, eller vi gör ett väldigt stort jobb. Precis som Maria var inne på, så görs ju, och mer behöver troligtvis göras också inom skolan och socialtjänst, men det behöver göras ibland, eller ganska tydligt skulle jag säga, såklart i samverkan med vårdnadshavare och de andra goda förebilderna som finns kring barn i så stor utsträckning som möjligt. Det görs jättemycket gott samarbete med inom SSPF till exempel, skola, socialtjänst, fritid och polis, inom en rad olika områden i Sverige idag. Jag skulle säga att vi har många verktyg, men att vi behöver använda dem ännu bättre och bli ännu tydligare på att faktiskt närma oss de unga som behöver stöd.
Liksom lurat in oss själva i en villfarelse av att det här liksom på något sätt är en polisiär eller en kriminalpolitisk insats som ska sätta stopp för det här dödliga våldet och liksom det ökade skjutvapenvåldet. Jag tror liksom att det är så otroligt breda insatser som behöver göras, där man måste stärka upp både familjerna och skolan och områdena och den socioekonomiska situationen. Men så tittar man på, om man slarvigt uttrycker sig, gatugängs historiken och historien bakom hur gatugäng har växt fram, så ser det ungefär likadant ut som det första registrerade gatugänget som man hade i slutet på 1800-talet i England. Att det var unga människor som hade en total uppgivenhet över sin livssituation, som kände att de var bortglömda, bortvalda och att de inte på egen hand kunde förändra sin egen livssituation. Det är samma ungdomar som på den tiden fuckade ur. Det fanns dessutom en kulturell aspekt i det, att de var irländska katoliker som hade invandrat för att utföra de sämsta avlönade och farligaste jobben. Det ser likadant ut. Det är samma mekanismer som ligger bakom, och jag förstår inte hur man tror att man ska kunna komma åt de problemen utan att åtgärda orsakerna och orsakernas orsaker till varför de här företeelserna växer fram. Vi måste liksom sluta diskutera brottsbekämpning ur ett polisiärt eller kriminalvårdsperspektiv, för det är inte det som kommer att lösa problemet.
Idag har vi fokuserat mycket på kvinnor i rollen som aktiva aktörer och utförare av kriminella handlingar. Behöver vi bredda förståelsen och istället prata om delaktighet i kriminella miljöer i en bredare kontext?
Ja, det tror jag att vi behöver. För jag tror att det kanske är ett av skälen till att såväl forskningen som liksom myndigheterna har missat den här gruppen. För att vi har kanske ganska låsta föreställningar både av vad ett gäng är. Så att det finns en tydlig avgränsning och alla vet om att de är med och man har signerat någon slags medlemskap och så. Så ser det ju inte alltid ut. Det är ju mycket mer löst flytande idag. Eller det finns ju stora variationer såklart. Men jag tror också det där med delaktighet, om vi ska få syn på, få fatt i de här tjejerna och kvinnorna för att kunna liksom synliggöra deras brottslighet men också hjälpa dem ut ur den här miljön, så behöver vi liksom bredda definitionen av delaktighet. För jag tror att det är många av oss som inte tänker att de, men det som Anna var inne på, det här att man möjliggör på olika sätt, att man finns i, man kan finnas i utkanten, man kanske är flickvän eller syster eller så, men att man i det faktiskt också agerar på ett sätt som främjar liksom den kriminella verksamheten på olika sätt, även om det inte innebär att man håller i ett skjutvapen. Och jag tror också att de tjejer och kvinnor det gäller själva, de har liksom också en mer rigid föreställning om vad delaktighet är. Så det behöver man ju också, det är inte säkert att de ser sin roll som delaktighet, men jag tror att vi behöver liksom alla bredda den på olika sätt.
Jag har en fråga här till de andra två gästerna. Jag har uppfattningen, det skulle vara intressant att höra vad er uppfattning är. Jag har en uppfattning bara av att kvinnor, flickor inom den kriminella miljön som aktörer, alltså att de kommer upp på radarn mycket senare. Deras kriminalitet har hunnit gå mycket, mycket längre innan de på något sätt blir föremål för att uppmärksammas än killarnas. Hur, har ni någon uppfattning om det? Att här har vi ett potentiellt problem.
Jag håller med dig om det. Jag tror däremot att vi börjar se att den bilden förändras lite grann, och den ser vi kanske framförallt inom just, om vi kommer till där vi var, där vi började, kriminalvårdens statistik. De ser ju, det är förvisso en liten, men det är dock en minskning i åldern på de kvinnor som avtjänar straff. Det är ju inte ett klart orsakssamband naturligtvis, men därmed så är de kanske inte riktigt lika illa åtgångna av livet som de var för 10-15 år sedan. Nu blir det väldigt breda penseldrag som jag målar med här. Men jag skulle säga att utifrån det arbete vi har gjort så ser vi att den bilden i mångt och mycket stämmer. Exempelvis så jobbar ju vi mycket med att uppmärksamma i de utsatta områdena i Sverige idag, att uppmärksamma personer som utgör stöket så att säga på olika nivåer i de här områdena. Och det är ju inte alls lika ofta som vi upptäcker tjejer som vi upptäcker killar, och det kanske är också deras synlighet, men det innebär ju också att det dröjer längre innan tjejen blir föremål för insatser, om det inte är specifikt utsatthet i deras roll som flicka till exempel för våld eller annat, och det finns ju såklart andra faktorer också, men i stora drag så håller jag med dig om din spaning där.
Men du ser att det förändras lite, eller det går lite åt rätt håll?
Ja, alltså om vi pratar jämställdhet även när det gäller synen på förövare och utförare av olika slag, och även när det gäller delaktighet i kriminella miljöer, så ser jag att det håller på att förändras. Vi ser fler och fler tjejer tidigare, och jag tror att det kommer fortsätta på den vägen.
Jag tror att det där är komplext, för det finns liksom sånt som tyder på att det är precis som du säger, det finns sånt som tyder på att vi liksom fångar upp tjejer alltså generellt tidigare, just för att vi ser deras normbrytande mer, för att deras ramarna för vad de får göra och inte får göra som tjejer är snävare. Men sen finns det, när man tittar då på liksom de CIS-placerade som är i mitt område, så finns det en hel del studier som pekar på att deras kanske utsatthet och problembild, alltså vårdbehov brett sett, är mer större än killarnas, vilket du skulle kunna tyda på att det dröjer längre innan de, alltså de har helt enkelt hunnit jobba upp en större problembild när de väl kommer in mot killarna, vilket jag tänker hänger ihop dels med det Anna säger, att killarna syns på ett annat sätt, för att de är tydligare våldsamma, de är oftare våldsamma, de är våldsamma ute på ett annat sätt, så att de är liksom lättare att få syn på, och tjejernas normbrytande går oftare under radarn, för det är inte lika, och kan ibland också vara riktat mot dem själva och så. Så att de är svårare att få syn på med de glasögon och de mått och metoder som vi använder idag.
Och med de orden så tänker jag att vi rundar av dagens väldigt intressanta samtal. Tack så mycket för att ni har varit med i Folk och Försvar-podden. Anna Ekström från Polismyndigheten, Ulf Stenberg från Fryshuset och Maria Andersson Fågel från Stockholms universitet. tack också till er som har lyssnat. Ni hittar mer av vår verksamhet på vår hemsida. Och följ oss gärna på YouTube och i sociala medier. Där heter vi Folk och Försvar. Du har lyssnat på Folk och Försvar-podden. Dagens avsnitt är skapat av mig, Lotta Lundmark.